Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
God morgon.
God middag.
Nu undrar ni varför vi låter så ansträngda. Det för att vi har nu sagt god morgon och god middag tre gånger. Och nu börjar vi.
Nu är det så minerad mark. Nu kan vi inte gå någonstans. Ja. Nu får du börja,
Gunilla. Jag vet inte, vi ska börja nu. Jag vet inte. Och ni som har missat då, våra andra inledningar kan vi berätta. Först pratade vi om att jag var gammal. Och att Lina kände sig gammal, vilket är jättelöjligt. För hon är bara 39. Andra försökte vi prata om vädret och oska. Och så kom vi på att det var inte bra heller.
Sen hade vi ett jättebra intro, men då glömde Gunilla sätta på inspelningen.
Ja, just det. Och sen hade vi ett jättebra igång. Och då var jag orolig för att inte min inspelning var igång. Och ja, det blir bra. Men välkomna. Så glad att ni är med oss idag igen. Vi ska prata om syskon idag.
Ja.
Då är det så här, jag vet nu, jag har lärt mig att Lina är äldst av tre. Jag är också äldst av tre. Mm. Men vi ska prata lite om det kan vara rättvist, om man kan vara rättvist mellan barnen. Vilket jag har funderat mycket på. Då blir det ju att man går tillbaka till sin egen. Var det rättvist i din familj?
Nej. Liksom. Nej, nej.
Nej. Vilket betyder att...
Eller ur något perspektiv kanske, men inte ur mitt perspektiv som stora syster.
Berätta mer.
Nej, men det är ett sånt otroligt intressant ämne vi ska prata om idag, Gunilla. Jag känner mig väldigt tudelad i det här. För jag inser nu när jag har förberett mig inför det här avsnittet att jag resonerar på ett sätt nu som mamma. Och ett helt annat sätt när jag tänker tillbaka på hur jag tänkte då när jag bodde hemma som barn och stora syster.
Okej.
Och jag har fortfarande liksom inte landat. Det ska bli spännande att se vart vi landar idag. Om det går att landa någonstans. Men frågar du mig hur jag upplevde saker då. När jag var liten och hade två småsystrar. Och jag hade en förälder som säkert utifrån sitt perspektiv. Tyckte att alla skulle ha det lika. Och då pratar vi det här... ja, men traditionella socialdemokratiska millimeterrättvisa, och då inte utifrån någon form av förutsättningar, behov, önskemål, ålder, utan millimeter exakt lika.
Vilket var att ni gick och la samtidigt, eller vad då?
Nej, men kanske inte så, men det som var tydligast för mig då, och kanske viktigast också när man är barn, det, man mäter ju, eller jag mäter, jag tror att de flesta mäter rättvisa i presenter. Julklappar och födelsedagspaket.
Absolut. Ärligt talat, vad annat kan man mäta och sina föräldrars kärlek?
Ja, precis.
På.
Den enda råvalutan man har. Och då tänker jag, upp till en viss ålder så räknar man säkert i antal paket. Och sen så när man börjar bli lite äldre, som jag då blev ganska stor snart eftersom jag är så pass mycket äldre än mina syskon, så börjar man ju liksom uppskatta värdet och insåg liksom, aha, nu har jag kläckt mamma och deras budget här, mina föräldrars budget. Okej, det är en 500-ring. De köper någonting var för 500 kronor. Och det är det vi får när vi fyller år och i julklapp. Jag fick oftast en grej och mina småsyskon två grejer eller tre grejer, så lite mindre. Men då vet
vilket
jag...
Vilket är ganska typiskt, för när man är äldre så kostar det lite mer det man vill ha.
Precis.
Vilket i min fall på 80-talet var en Busnell-väska.
Mm-hmm.
Heter det det? Busnell, det är något sånt märke. Jag fick en kopia. Jag menar, herregud. Du hör ju.
Ja.
Vilket svår barndom jag hade.
Ja, stackars.
Tyckas mig. Mm. Ja. Nej, men 500, så det var rättvist.
Nej, men så jag kan tänka mig ur ett föräldraperspektiv då, att det låter ju rimligt att man säger, okej, okay, nu har vi en total budget, vi har tre barn, vi delar budgeten på tre, och sen så får de julklappar för lika mycket alla tre. Ur ett stora systerperspektiv så kändes det ju helt uppåt väggarna att jag som 16 skulle få lika mycket som min 4-åriga lilla syster. Jag tyckte det var så sjukt orättvist.
men vad i ditt 16-åriga huvud backade du upp det med? Liksom att du som hade levt så mycket längre var värd mer, eller?
Nej, men jag hade ju framförallt större önskemål och större behov av nya saker, tyckte jag ju då. Alltså när jag...
den lilla människan skulle väl leka med en kotte.
Ja, precis.
Skulle ju ändå vara lika glad. Ja.
Nej, jag vet inte, men det är väl svårt att säga. Nej, jag vet inte, nu, jag raljerar lite nu, men jag kan tänka mig att som barn så resonerar man ju ur ett rättvise perspektiv på ett helt annat sätt än vad man gör som förälder. Mm. Hur upplevde du det när du var liten och hade syskon?
När jag var liten och hade syskon, när jag var liten. Och, jag har tack gode gud fortfarande mina syskon. Det är exakt 3 år mellan oss. Det är 3 år mellan mig och min syster och så 3 år till min bror. Då, så att det är 6 år mellan oss. Det jag kommer inte ihåg, men jag är ganska säker på att det var väldigt precis så rättvise. Och det, liksom att man fick ungefär för lika mycket. Och det ser jag ju nu idag, liksom, hur det har på något sätt fortplantat sig i hur vi pratar om. Till exempel att min dotter nu tar examen och då pratar vi om förra kusinen som tog examen. Ja, men då fick han 500 av oss. Ja, men då får hon 500. Mm. Du vet, sådär. Vi syskon pratar om att ja, men det är 500 vid examen. Och för mormor och morfar en annan summa. Men det ska vara samma för det ska vara rättvist. Mm. Så att det finns det något stort. Och det måste ha varit så också att man höll i det. Men sen kan jag ju säga att över åren... Så, och där tror jag det kan bli lite svårt att hålla i. Det är, över åren kan ju en familj få bättre ställt.
Mm.
Och så var det ju säkert i ditt fall, och eftersom jag nu vet att du växte upp först med en ensamstående mamma. Enastående.
Mm.
Och sen så blir det bättre ekonomi, men det är klart att då fördelades det på tre. Men jag upplevde lite grann att med, till exempel... Ett exempel. Jag ville börja rida.
Mm.
Och det var väldigt dyrt. Och det sa mina föräldrar nej till. Medan min bästis fick börja rida. Mm. Nu hör till saken att jag tror att det var en välgärning på många, många nivåer. För jag tyckte att det luktade illa istället. Och jag tyckte att jag var rädd. Jag tyckte att det var lite obehagligt där. Och det, när vi pratade om det, jag och min mamma en gång, så sa hon det att hon sa någonting, och inte om att hon hade läst det, att jag var rädd eller att jag tyckte, men hon sa, du verkar inte så jätteintresserad, sa hon.
Mm.
Men min syster fick börja rida. Och där tror jag att det var liksom en skillnad mellan att det fanns mer pengar, och kanske att hon hade starkare intresse, men att det fanns mer pengar 3 år senare jämfört med när jag ville. Det tror jag faktiskt. Jag tänker över tiden... Så fanns det mer pengar, och då blev det mer att man kunde göra dyrare saker, åka på resor och sådär. Är det orättvist eller rättvist? Jag vet inte. Mm. Jag tror att det är ju liksom, det är lättare precis för föräldrar också kanske, tänker jag ibland, att mäta i pengar. Men vi har ju betalt lika mycket. Men så tänkte jag på en annan sak. Vad gör man om, som du som har 3 barn. Om ett av barnen börjar med en sport som du tycker är aptrist.
Mm.
Och ett annat barn börjar med en sport som du tycker är jätterolig.
Mm.
Där du kanske har en fallenhet. Eller kanske kategori att börja bli tränare i och sådär. Är det rättvist?
Mm. Ja, precis. Jag menar, pengar är ju en valuta, men jag tänker att en valuta tid. Som säkert är mer värde idag i alla fall, även om det kanske, jag kanske hade önskat den valutan mer när jag var liten, men Jag tänker att föräldrars engagemang liksom, och, för, och ja, men tid är ju mer värt, tänker jag, för barn idag. I alla fall för mina barn, som jag inte riktigt har lärt värdet av pengar än. Liksom, utan de, för de är ju liksom... Och jag tycker det är verkligen på gott och ont, men jag försöker ta bort pengar, eller vi har försökt ta bort pengar som en faktor så mycket som möjligt, inte så att vi ger dem allt, utan snarare okej, men ni får en aktivitet var, så att säga, och sen så är det skitsamma om de vill, om de vill gå på fotbollsskola på 300, för 300 kronor om året, eller om de vill gå på någon jump school på någon parkour för 2000 per termin eller, alltså det viktigaste för oss är att de hittar någonting de tycker är kul, och sen är det klart att det blir en annan snack om alla tre väljer någonting jättedyrt. Men i och med att de inte har det uppfattningen än, så tycker jag inte att de ska bli liksom straffade eller straffade, men du förstår. Ja. Jag vet
Men då, men säg nu då, när de blir äldre, och så blir det så då att en av dem sysslar med en sport som du tycker är roligt eller någonting som du vill engagera dig i. Alltså, eller så, nu kan det ju vara så att du, till motsats från mig då, även kan jobba upp ett intresse för tråkiga saker också, vilket jag inte kan. Alltså, gud. Men du kanske kan det, så du kommer att stå där vid den tråkiga sporten och vid den roliga sporten lika mycket, men jag hade ju inte det i mig, och då är det den där liksom, vem får vara mest, och det såg jag i min familj, att jag höll ju på med fotboll. Och min syster är på mycket med ridning och hästar och sådär. Och min bror spelade bandy. Och min pappa är bandy. Han var bandytränare. Och det var liksom... min brors sport blev ju liksom väldigt mycket min pappas engagemang i. Var jag avundsjuk på det? Nej, men jag kan konstatera att han valde det som var lite roligare. Å andra sidan, hade jag velat ha honom i min fotboll? Det är jag inte så säker på. Men som förälder också, man måste ju få ha intressen, eller?
Ja, absolut. Jag tänker att det viktiga är att man hittar någonting med varje barn som man kan engagera sig i, oavsett vad det är. Det behöver inte vara en sport, liksom. Det kan ju vara någonting annat också.
Nej.
Då får man väl hitta någonting bara hon och jag, att ja, men gå och fika till exempel. Det kan ju där bli våran grej till exempel. Det kanske var därför du fikade så mycket, Gunilla.
Det är det som jag fikade så mycket.
Där hittar vi svaret.
Det kan ju också vara för att jag tycker om bullar.
Det kan också.
Nej, men jag menar, vad jag liksom sen så
Det är så himla många parametrar, om jag bara får flika in här. För jag tänker också som du och jag då, som stora systrar. Och jag tänker på våran första då, som vi har hemma. Alltså, vi blir ju också lite av testballonger för föräldrarna. Liksom. Ja. Alltså, det blir ju... Man chansar ju väldigt mycket så här. Nu handlar det ju om, vi sätter ju nu standard med våran liksom stor tjej, för hon bryter ju ny mark liksom, inte varje vecka men varje månad så händer det någonting. Mamma, får jag sova över som kompis? Ja, jo, det borde man väl få när man är så gammal som du är. Varsågod liksom. Mamma, kan jag börja få veckopeng? När börjar man få det då? Och hur mycket ska man ge då?
Och sen så säger hon, mamma, får jag vara ute till 11?
Mamma, får jag mobiltelefon? När ska man börja med där och så vidare. Så att hon blir ju våran testballong, liksom så som jag var i min familj, så att säga. Och sen så kommer ju nästa syskon, och då har man ju någonting att ta spjärn emot. Då kan man ju liksom, då kan ju de börja argumentera för att de ska få mer eller tidigare eller sådär.
Då kan jag säga en sak som mina föräldrar gjorde som var väldigt bra, och det här är när jag var 16 ville jag flytta hemifrån. Jag hittade, det var faktiskt när jag var 17, och då hittade jag ett gymnasium på en annan ort som jag ville gå på. Och då fick jag flytta hemifrån. Då hjälpte mina föräldrar mig, stöttade mig i det, att man hitta lägenhet och man är klart att jag själv fyllde i papperna för att få extra studiebidrag, för man fick en hyreshjälp och sådär. Men då, de var väldigt stöttande. Men när min syster ville flytta hemifrån tidigare, då sa de nej. Därför att då, och det har mamma sen när vi pratade om, och de hade kände verkligen att hon var inte färdig för det. Men jag var det. Och så där är det ju det där. Vi är det äldsta barnet, det är en testballong, absolut. Jag hade väldigt lite regler, otroligt lite regler. Och det tror jag att de sen fortsatte med, de andra två, och kanske med, nu efteråt kanske tänkte att vi kanske skulle varit lite mer individuella i detta. Men... Men lite såg de ändå liksom till var man var någonstans och vilka behov man hade innan man bara tog vad ettan hade gjort och applicerade på tvåan. Men det är som du säger, då har man någonting att ta spjärn emot.
Ja, faktiskt. Det måste ju ha fördelar för småsyskorna, tänker jag då. Då kan de ju de se utifrån hur utfallet blev här.
Eller så är det så att det är hämmande. Mm. Förstår du, om det inte hade gått bra för mig, då kanske mina föräldrar hade varit ganska stränga för tvåan och trean. Eller hur? Just
det. Vad tror du det gick så bra för oss?
Gud himmelen vad bra det gick. Nej, men då är man ju strängare så liksom, jag menar tvåan kanske är har kanske helt andra kompisar och de kanske bara läser poesi hela kvällarna och kan mycket väl och dricka te fram till 12. Medan jag kanske gjorde helt andra saker som mina föräldrar inte vill att tvåan ska göra. Förstår du?
Mm.
Så jag menar någonstans, och där är det ju, nu pratar vi om, jag är en av tre, du är en av tre. Och där pratar man ju lite grann om det här med att äldsta barnet är det här liksom framåt, ta för sig.
Mm.
Så trean är den här liksom bebisen alltid. Och tvåan är lite bortglömd i mitten.
Mm.
Och om det nu har blivit en sån stereotyp, så måste det ju också betyda någonting att tvåan där mitten är lite bortglömd. I mitt fall kan jag ju säga så här att jag och min bror hade jättemycket öroninflammationer.
Mm.
Jättemycket. Och vi åkte in och ut på sjukhus och fick rör i öronen. Och på den tiden då, för jag är ju så gammal, då trillade rören ut stuplöst. Liksom. Jag hade inga öroninflammationer så länge de här rören satt. Och så trillade de ut, så fick jag inflammation, så fick man åka och så fick man operera in nya.
Mm.
Och då kan du ju tänka dig att ha liksom en stora syster och en lillebror som hela tiden är sjuka.
Mm.
Vad blir det över för den i mitten då?
Ja.
Hon fick ju bara hålla på att ta hand om alla gissar. Eller jag gissar att hennes roll var att inte bli sjuk.
Mm.
Eller inte ta så mycket plats, inte stöka så mycket kanske.
Mm. Eller slå sig fram för att överhuvudtaget få uppmärksamhet av dessa syskon som hela tiden behövde mamma och pappas.
Ser du att det är annorlunda mellan dina tre, liksom, att den i mitten där får liksom...
Jo, men det tycker jag. Och framförallt för att i och med att vi bara är två vuxna och tre barn, så måste vi ju nästan alltid klumpa ihop dem. Antingen tar du de två stora tjejerna och åker iväg, så tar jag den lilla. Eller tar du de två små tjejerna och åker iväg, så tar jag den stora. För att
så hon är både stor...
Ja, hon får alltid klumpas ihop, liksom.
Mm.
Men jag undrar, vem var det? Det var Ebba von Sydow, tror jag. När jag intervjuade henne så tänkte jag, stackars detta mellanbarn. Men hon sa, men det är ju... Hon vände hela mitt synsätt på det och sa att, men det är ju mellanbarnets supergåva, att de får vara både stora och små och de lär sig att hantera alla möjliga situationer och det sociala spelet både med äldre och yngre. Och jag tror verkligen det. Jag tror verkligen det. Jag har bytt perspektiv helt på det. Våran mellantjej är ju den mest socialt kompetenta, i alla fall vad det verkar som just nu, och kan verkligen föra sig och älskar sammanhang. Hon kan vara både superstor och jätteliten fortfarande och älskar att hänga med både stortjejer och små tjejerna.
Ja, men då är det en superkraft. Men jag ser det mest som att den här lilla människan får liksom försöka hitta liksom någonting som är den människans i fred. Mm. Du är.
Ja, men det kan ju verkligen vara både och, tänker jag.
Och sen pratar man om att de där emellan också är duktiga på att medla. Och det är, som du säger, social kompetens.
Mm. Men det som jag har klurat väldigt mycket på och som vi är inne och tassar lite på nu, det är ju att, och det är väl någonting som jag försöker som förälder nu, försöker göra skillnad. För jag lärde mig ju då denna millimeterrättvisan. Jag gillar ju inte den själv. Jag tycker att det är ju bättre att vi ser utifrån barnens behov och deras önskemål. Mm. Och sen så får man liksom anpassa rättvisan. Att om alla får liksom lika... vad de vill ha lika mycket eller kämpa lika mycket, så att säga, oavsett om du har lätt för dig eller om du har svårt för dig, och om du kämpar lika mycket ändå, ni kommer ju nå helt olika resultat, men ni ska ju bli belönade för att ni kämpar, så att säga. I den här familjen är det ju väldigt olika valuta på, alltså det är olika valuta på vad som faktiskt är viktigt för dem. Och då, om man tar mina stora tjejer då, till exempel. De två sakerna det bråkas allra mest om i det här huset, det är ju, för stora tjejen, hon vill ha skärmtid. Hon vill sitta och spela. med sina kompisar på sin iPad. Och det är liksom där det bråkas om med henne mest. Hon ska spela, hon ska hela tiden spela. När hon inte spelar så vill hon spela. Och när hon spelar så ska hon inte sluta spela. Det är liksom det handlar om. Mellan tjejerna är så här, ja, spelar en halvtimme och sen är det bra. Det är liksom ingen big deal. Om det är det som är valutan liksom. Men mellan tjejen då, hennes svaga punkt eller sweet spot eller vad man ska kalla det, det är ju liksom godis. Där har inte hon några gränser. Hon vill ha godis varje dag i veckan. Hon vill ha liksom, ställer du en skål på bordet, hon kan inte sluta äta. Medan då stora tjejen, hon tar 3 stycken och säger nej tack, jag är inte hungrig. Så de har ju en helt olika, bara för att ta 2 exempel. Liksom, hur ska man sätta en gräns som passar alla här? Det går ju liksom inte.
Det går ju inte. Och där är det ju den där grejen då att man, jag menar, de har olika behov och då måste man möta de behoven. Och rättvisan då är väl då i att man möter de behoven.
Ja, för det går ju liksom inte att liksom säga okej, men om att behandla alla lika här skulle ju vara att men då belönar vi dem med att då får de spela på sina iPads i 2 timmar bara för att bra jobbat, eller då ska ni få gå och välja en varsin lördagsgodispåse en extra stor nu för ni har varit så duktiga. Nej. Det blir ju liksom inte samma...
Nej, för om du ska ha den grejen som är viktig för dem som incitament för någon beteendeförändring, som det så fint heter, eller som en belöning. Mm. Nej, då måste det ju vara mer iPad-tid, en godispåse. Jag har hört att det är inte så bra att belöna med mat.
Nej, jag vet.
Men lyssna på mig, vi pratar ju ändå om kungen av fika. Liksom. Vi har pratat om det förr, i min familj fikar man när det går bra och när det går dåligt. Det finns alltid en anledning att fika. Och gå någonstans och fika med sin mamma.
Men hur resonerar du då som förälder? Liksom? Vad är rättvisa hemma hos er?
Och ibland, och ibland undrar jag om också... Därför att det är, nu säger jag, för jag har tur att det är 6 år mellan mina, så är det så svårt för dem att jämföra sig med varandra, vad som är rättvist eller inte rättvist. Problemet är ju att man inte kommer ihåg, till exempel om det ska vara ekonomiskt rättvist. Vi kunde inte ens komma ihåg vad vi gav Max i examenspresent. Det ser väl en hel del om oss som föräldrar. Verkligen, liksom, jag kanske borde skrivit ner det någonstans. Men nu 5 år senare kan vi inte komma ihåg. Nej. Vad vi gav honom. Vilket gör att det blir väldigt svårt att bli rättvis nu. Och där tror jag att vi skulle kanske ha gjort lite jobb.
Tror du stora syster kommer ihåg? Tror du hon kommer jämföra?
Nej,
hon kommer inte heller ihåg.
Hon kommer inte heller ihåg.
Nej.
Kunde inte bry sig mindre. Men det är... Så, nu går jag tillbaka till det. För jag menar, den ekonomiska rättvisan är ju så enkel. Men det var verkligen så, jag måste nog säga det, att man fick det som var den grejen som var viktig för den, om det var så. Och det kan ju inte vara samma. Men om man tänker liksom, varför blir syskon bittra på varandra? Eller liksom, vad... Och där måste jag säga, vad jag har hört är ju folk som upplever den ekonomisk orättvisa, att någon får mer. Och det kan vara saker som sår split bland vuxna syskon. Att man upplever att något barn är förfördelat, liksom får mer.
De berömda arvstvisterna.
Ja, just det.
Ja.
Vi hade faktiskt en diskussion om det här om dagen i vår familj. Och nu outar jag min man här. Men han trodde verkligen att man kunde skriva bort arvet till sina barn. Jag var tvungen att förklara för honom att man kan inte ta ifrån barnen arvsrätten. Jag vet inte om han såg besviken ut, jag tror inte det. Men han såg väldigt förvånad ut och han frågade sen, varför skriver man då testamente? Och det var ju en intressant fråga, måste jag säga. Jag sa att man kanske vill dela upp lite, men det måste vara lika. Men inte arvskydd, men också liksom saker man kan göra under sin tid som förälder. Att man kanske hjälper någon till något boende eller... sådana där grejer kan vara svårt, att man hjälper någon, liksom ställer upp bakom lån till bilar och sådär. Det kan ju så split, men sen är det väl också att många kan tänka så här att något syskon var ett favoritbarn, och det vill man ju inte inte Nej. Ska hända. Så där är det väl kanske, och då blir det ju så här, då kan man ju ha ett barn som inte behöver en så mycket.
Mm.
För det finns ju de som inte liksom har samma behov av en av bekräftelse eller behov av att köra. Eller, som är kanske inte det, och då kan man ju bli lite, och där kanske jag är lite grann då att ett kanske behöver mer än det andra.
Mm.
Är det rättvist? Ja.
Ja, och jag tänker också att det blir så himla, jag har alltid haft väldigt stor prestige i, och rätt eller fel, jag vet inte, men just i det här att jag ska kunna klara mig själv. Alltså jag flyttar hemifrån från dagen efter jag, bokstavligt talat bakis, dagen efter jag vaknade upp från studenten så flyttade jag till min lägenhet så att säga. Mm. Och sen dess tror jag inte om, ja, jag kanske har tagit något litet lån någonstans på några hundralappar eller tusenlappar, jag vet inte. Mm. Jag tror faktiskt inte att jag har gjort det, utan jag har liksom satt det som en prestige, att jag ska arbeta, jag ska plugga, jag ska ha en inkomst så att jag kan klara mig själv. Och det ska, men vad händer sen då när man, och det är väl fine, det är väl liksom, det behöver man inte lägga någon värdering i, men, utan det är ju återigen det här med olika behov. Sen kanske det kommer ett syskon i nästa tur som behöver mer hjälp. Antingen är de lite mer risktagande så de chansar lite mer eller går på lite lust, eller oj då, nu drog jag ut iväg, alla mina pengar försvann på en resa här som jag gjorde i 3 månader i Sydostasien. Kommer hem, oj nej, jag har inte råd med lägenhet, mamma. Sådär. Eller någon som kanske blir sjuk eller som inte har samma förutsättningar. Ja. Liksom,
nej.
Hur ska man behandla detta lika? Liksom?
Ja.
För man vill ju inte heller straffa någon som då, klarar sig själv, så att säga. Eller som är duktig. Och då,
nej, det, och där, har, där är det nästan som... Och det, nu är vi tillbaka i ekonomi igen,
ja.
Eller hur?
Ja.
Liksom, vad gör, liksom, ska man då inte hjälpa någon som kanske behöver lite extra hjälp när den andra inte behöver hjälp, så säger man till henne, nej men du får det inte för att vi kan inte ge din storebror.
Mm.
Men då kan jag ju säga en sak som jag gör nu då, faktiskt. Det är det att vi skickade ju Max till Sverige, eller han bestämde sig för att gå på universitetet i Sverige.
Mm.
Och det vet vi alla är gratis.
Mm.
Det är inte det att gå på universitet i USA.
Nej.
Och det är en diskussion som vi har haft med vår dotter Lilo, att om, alltså, det vi kan bidra till hennes utbildning, det måste vi också ge till Max. Mm. Det måste vara rättvist. Vilket gör att hon liksom, det kan inte, det blir hälften av vad, för att, jag menar, säg att vi kan avstå x antal pengar per år då, till utbildning, då blir det hälften till Lilo och hälften till Max. För han ska ju inte straffas för att han tog den billiga vägen. Så det är ju svar på din fråga. Då gör jag ju kanske rätt där.
Mm.
Det är ju inte rättvist liksom att...
Nej, men jag tänker det blir samma resonemang även på tiden eller engagemanget, om det är där man har som valuta. Liksom, att, om man har någon som är jätteduktig i skolan, klarar sin läxa själv, ingen fara, och sen så har man 2 småsyskon som behöver hjälp hela tiden, och då kommer ju de ta upp mitt engagemang och min tid och min närvaro med de här barnen mycket, mycket mer än hon som klarar sig själv då. Och jag vill ju inte straffa henne heller med att, och det betyder, vad betyder det? Jo, men då får inte hon min uppmärksamhet någonting.
Du vill inte straffa henne genom att tvinga på ditt läxhjälp.
Nej, men jag tänker att hon ska ju få lika mycket tillgång till mamma ändå, fast hon är duktig.
Men där rör vi ju vid säkert det som många, som jag också sett på nära håll, till exempel om man har barn som inte mår bra.
Mm.
Och här har jag sett liksom kompisar, och det finns någon som inte mår bra i familjen, och det kan ju vara en vuxen, det kan vara ett barn. Och då blir ju ens behov, resten av familjens behov åsidosatta. Vad jag då har sett är att när väl det barnet eller så mår bra igen, då kommer saker som har tryckts undan. Liksom, då är det som att det andra barnet liksom kommer upp och behöver på något sätt, så att det jämnar ut sig. Men det kanske inte är ett svar på din fråga, men där tror jag liksom att vad det gäller, liksom, det är som vi sa innan, då får man väl hitta andra saker att ge tid till det här andra barnet. Men som förälder kanske man inte kan vara rättvis vad det gäller sin tid, för vissa behöver mer. Sen finns ju de som är duktiga på att ta mer.
Mm.
Det kan jag säkert uppleva. Det kan jag tänka mig att man mellan syskon tycker det är skitjobbigt. Att det är en som hela tiden inte kan, inte vill, du vet det där, liksom, utnyttjar föräldrarna.
Mm.
Men kanske att man som syskon har mer förståelse när någon verkligen behöver hjälp.
Mm. Ja, eller? Verkligen. Jag tror det kan bli otroligt destruktivt. Och det grundar sig ju det här vi var inne på tidigare, den här missundsamheten, kanske avundsjukan, över att någon, att jag får aldrig tid. Nej, men okej. Okay. Men om jag då blir ute och blir en sån här strulputte liksom, på stan, ja, men då minsann, då kommer mamma när jag ringer. Alltså, ja, men du, alltså, då tror jag... Det verkligen kan gå att man får rätta upp det där senare kanske.
Ja, kanske, ja, det kanske man får. Men just, ja. Men sen också, för nu, du och jag har ju tur, för jag har två barn, du har tre barn, och det är inga, vad jag uppfattar liksom mellan oss, inga större bekymmer. Utan mina bekymmer är mest i mitt huvud enligt mina barn. Men i alla fall, men jag tänker när man har kanske funktionshinder i familjen, då kan man inte vara rättvis.
Nej. Nej. Jo, man måste ju kunna vara rättvis utifrån att man ger alla barn lika mycket kärlek, så att säga.
Ja, alltså, kärlek, ja. Men kanske inte tid.
Nej.
Och kanske inte... Och
då får man ju utgå från de förutsättningarna som man har och göra nya. Ja. Nu får vi bestämma våran familjs regler för rättvisa. De här förutsättningarna har vi. Alltså nu ser det ut så här. Ja. Vi kan inte mäta rättvisa i tid. Det går inte. Vad ska vi mäta rättvisa i? Liksom? Alltså hur kan vi kompensera för det?
Mm.
Har ni haft någon sån snack om vad dina barn tycker är rättvist och orättvist? Du som har lite större barn.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, och det har aldrig varit någon sånt liksom utspel om att det inte är rättvist. Jag tror att i vårt fall hade väl handlat om att det inte är rättvist gentemot andra. Och det har varit, min dotter gick på en privatskola 3 år på mellanstadiet.
Mm.
Där det fanns pengar i en sån mängd liksom bland klasskompisar som du kan inte, liksom, det är en värld som man som svensk inte möter.
Mm.
Man gör inte det. Det är obegripligt mycket pengar.
Ja.
Och det är en livsstil som är, som man igen som svensk inte möter. Faktiskt.
Mm.
Där du blir, det är liksom, det finns inga problem som inte går att lösa utan man kan kasta pengar på det liksom. Allt går att lösa. Hunden uppför sig inte. Hunden får åka på specialträningsläger. Toaletten ligger fel. Vi flyttar den 10 centimeter. Liksom, det är verkligen, alltså det var, jag var hemma på ett Halloween party där det kanske var så här 10 vuxna inbjudna. Det var en party planner, liksom, som tog hand om partiet, som var där och koordinerade. Det fanns en buffé för barnen på övervåningen. Det fanns en buffé för vuxna på undervåningen. Det var folk som serverade oss 10 vuxna, fast det var ett minglingparty. Det var folk som tog emot våra jackor. Mm. Man bara, men det är ju vi. Liksom. Ja. Och då var det diskussioner liksom om senaste iPhone-modellen och senaste liksom att vi köpte inte till exempel en MacBook åt min dotter, vilket liksom hon tyckte var konstigt, för att alla andra hennes kompis hade ju inte behövt vänta till de fyllde år eller till en födelsedag eller så här, till jul eller någon, eller spara ihop själv. Mm. Det hade ju bara funnits sen när de kom hem liksom. Mm. Och då blev det så, där blev det att det var orättvist. Mm. Och nu återigen, alltså det är enkelt att vara rättvist när det kommer till ekonomi. För igen, vår son brydde sig inte om Mac eller Apple-produkter. Han har haft PC, han har haft Android-telefoner, vilket vi alla vet är betydligt billigare och betydligt bättre. För det, man får mer för pengarna. Medan vår dotter har velat ha Apple-produkter och det kostar mycket mer, och hon har då fått spara ihop till det själv. Mm. Alltså hon har fått motsvarande vad han fick, har hon fått. Så där har vi varit, nu känner jag bara, men där, vad det gäller ekonomiskt, är vi duktiga. Mm. Sen hoppas jag också då att jag har, men sen har det varit väldigt mycket vad de har haft för behov av mig. Mm. Och där kan jag väl uppleva att där har det varit olika behov av oss. Väldigt olika. Och då har vi bemött det. Men då tror jag också att det barnet som inte haft samma behov av oss har inte tyckt att det var ett problem då, för att jag behöver inte er. Jag är glad om ni stannar ute ur mitt rum och inte frågar hur jag mår.
Nej. Ja. Vet du vad jag tror ställer till det för mig?
Nej.
Det är alla dessa föräldraexperter som har berättat för mig hur viktigt det är att vara konsekvent i föräldraskapet.
Mm.
Det tror jag.
Så vilket betyder att om din äldre tjej får skärmtid och så måste de andra också ha det. Och så, ja.
Ja, och att det ska vara lika. Och att har du börjat med en sak, då ska du fortsätta med det. Liksom.
Ja, men det kan jag, men jag är ju ingen expert, men jag har provat många olika saker. Som Lilo sa, ni provar någonting, går inte det, så gör ni motsatta sättet och sen ger ni upp. Och sen, det brukar ta en vecka.
Ja.
Man får prova lite olika saker.
Ja.
Men man kanske måste vara lyhörd liksom på om det är någon som känner sig bortglömd och utanför.
Ska jag ge ett exempel på kanske mitt mest inkonsekventa, eller vårt mest, nu ska jag dra in Robban i detta också, vårt mest inkonsekventa och ganska skrattretande beslut kring en sak när det gäller våra barn. Och det handlar om dop. Mm. Det var nämligen så här. Att när vår äldsta tjej föddes så beslutade vi att vi skulle döpa henne. Mm. Vi visste inte riktigt varför, ska jag vara helt ärlig och säga. Ingen av oss är speciellt troende, min man är inte med i Svenska kyrkan. Men det kändes som att det ska man ju göra. Liksom. Mm. Och framförallt så var det väl ett sätt för våra föräldrar, våra familjer liksom, som inte hade... De bor på väldigt olika delar i landet och då tänkte vi, det var ett mysigt sätt att alla få träffa samtidigt och säga hej till den här lilla tjejen och sådär. Så vi planerade ett dop och vi genomförde ett dop. När vi stod där under dopet, under själva ceremonin och vi välkomnade henne in i Guds hus och allt det där, så kändes det väldigt märkligt. Vi sa så här, det känns inte riktigt som att det är vi. Och det känns, vi vet inte riktigt vad vi gör här. Men, nu kör vi på det här. Sen kom tjej nummer 2. Och då började vi planera för dop. Och vi funderade på, ska vi verkligen göra det här? Det kändes jättekonstigt sist. Ja, men vet du vad? Det viktigaste vi kan göra i föräldraskapet är att vara konsekventa. Så att nu, hur skulle det se ut med tjej 2 om hon inte var döpt, men 1 var döpt? Så, sagt och gjort, vi planerade för dop och vi genomförde dopet. Det kändes minst lika konstigt, ännu konstigare, när vi stod där andra gången och välkomnade vår andra dotter in i Guds hus.
Men hur kändes det på den tredje?
Sedan kom tjej nummer 3. Vi planerade inte för något dop. Och sen så började vi må väldigt dåligt för att vi inte planerade för något dop. Och då så började vi diskutera, men herregud, hur dumma är vi om vi har gjort, om vi har insett att vi har gjort fel med första och andra tjejen, men sen så ska vi göra fel en gång till för, med enda anledningen till att vi redan har gjort fel två gånger. Det är ju helt idiotiskt. Så då valde vi att inte döpa henne. Och nu har vi liksom en brokig skara av, det känns, två helt fel beslut. Att vi har valt och döpt två. Men också ett tredje fel beslut. Att vi inte gjorde likadant på alla tre. Och hur deras diskussion kommer bli när de blir stora. Och de ska, jag ska ställa sig svars för detta beslut. Har jag ingen aning om.
Det är, och vilka konsekvenser detta kommer att få för deras terapitimmar längre fram. Men detta är så intressant, Lina. För att jag har gjort nästan samma sak. För vi har gjort samma sak. Jag har döpt mina barn. Och jag hade en idé. Gunilla har en idé. Att barnen, att det var väldigt bra att konfirmeras. Och det backade jag upp med att det är väldigt bra att fundera runt såna här frågor om rätt och fel. Jag hade någon slags... Jag kände inte, det är någonting som vi pratar ibland om, vad man känner att man inte har gett sina barn. Jag har inte gett mina barn någon slags andlig dimension av livet. Ingenting i någon närhet i naturen eller yoga, eller jag vet inte, men någon sån dimension, förstår du vad jag menar då?
Det här spirituellt med, eller?
Ja, verkligen, ingenting sånt. Så jag hade någon idé liksom om att det var väldigt bra att konfirmeras. För jag hade i ett jobb på byrån, där jag jobbat med Svenska kyrkan och blivit väldigt, väldigt imponerad av deras konfirmationsundervisning. För det var ju väldigt mycket kroppsuppfattning, vänskap, alltså mycket av de här stora frågorna som man ändå brottas om. Så jag tänkte det kan vara bra liksom att prata med människor om det i en grupp, liksom, lite grann som terapi. Så jag tvingade ju faktiskt på riktigt då, vår äldsta son då, eller vår son, att göra detta. Och på ett ganska brutalt sätt skickade iväg honom på ett konfirmationsläger. Och då har ju saken, vi bor ju i USA, så jag skickar honom på ett svenskt konfirmationsläger. Och tycker att jajamensan, det måste ju bli roligt. Ja, det var ju ingen bra, det var ju ingen bra. Han är ju inte någon lägerkille. Jag förstår inte liksom, så dumt. Och då gick jag runt och sa liksom att du behöver inte konfirmera dig, men man ska gå igenom undervisningen, men man behöver inte göra det där sista, men det är bra liksom. Jag menar, det släppte vi ju 100% liksom efter. Det har jag inte tvingat på det andra barnet.
Nej.
Så där kan vi ju både säga liksom att man gör saker som man, det första barnet är ens försöksballong, liksom, det var rätt korkat. Och hur lätt det var att ge upp liksom den idén om någon slags tonårsterapi andlighet där liksom, men och det är komiskt att vi båda två är liksom någonting kyrkligt liksom. Mm.
Ja, men det ingår väl i det där som man borde ha liksom gjort, eller att det sitter i någon form av liksom norm här, men som man inte riktigt själv tror på, eller som man slagit sig loss ifrån.
Men,
liksom.
Men jag tror fortfarande, jag kan säga att jag tror fortfarande, eller jag önskar ju det, att jag hade gett dem mer andlighet eller mer den dimensionen av livet. För jag tycker själv att den har för mig varit viktig. Men det har jag inte. Och jag kan fortfarande tycka att det är ingen dum idé. Och det finns ju en anledning till att man gör det i den åldern.
Mm.
För att man ska prata om de där sakerna.
Mm.
Och det kan vara bra att göra det med vettiga människor.
Mm.
Men som sagt, det jag bestämde ena stunden, det var ute, det var över nästa. Och jag kan mycket väl tänka mig att Max tänker att det var rätt orättvist att han var tvungen att göra det. Men hans syster slipper. Eller så tänker han, snäll som han är, att jag är glad att hon slipper.
Mm.
Så kan det ju vara också. Mm. Att man faktiskt bara, det var inte bra.
Nej.
Jag är glad att hon slipper.
Hur sammanfattar vi detta då, Gunilla?
Lika mycket kärlek till alla.
Lika kärlek till alla. Rättvisa kan bestämmas på många olika parametrar.
Mm. Och
skit i konsekvensen. Eller konsekvens, att vara konsekvent. Inte konsekvensen.
Och att vi kommer tillbaka gång på gång att det är nog rätt vettigt att vara ekonomiskt rättvis.
Mm. I alla fall någorlunda. I alla fall om...
Ja, men någorlunda. Ja, men jag tror det.
Ja.
Om du... Ja.
Tack för denna veckan.
Jag vet inte. Som vanligt vet jag inte.
Nej, inte jag heller. Och jag vet inte om någon vet. Men vi har gjort vad vi har kunnat den här tiden och vändit och vridit på dessa begrepp som är så svåra och kluriga. Men det enda man kan göra det är att resonera kring dem, eller hur? Förhoppningsvis har någon som har lyssnat fått något nytt perspektiv med sin, kanske. Jag vet inte.
Och om ni har en idé om hur man kan vara rättvis, så tycker jag att ni ska höra av er.
Absolut. Ni mailar till podcast@lifewithkids.se.
Ja. Lina behöver hjälp.
Jag behöver hjälp. Save Lina. Tack för den här veckan, Gunilla. Vi hörs. Hej. But we'll get up again. We're thousand miles apart, but we'll overcome. I'll never let you down. Well, it's not
catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.